Vill ni stå upp tillsammans med mig så ska vi lyssna till dagens evangelietext. Den hämtas från Matteus evangeliets 5:e kapitel, vers 20 till och med 26. Och om ni har en sån här röd bibel som jag har här så är det på sidan 680. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas så kommer ni inte in i himmelriket. Ni har hört att det blev sagt till fäderna, du ska inte dräpa, den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannoliken, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Jag ska läsa från SVT Nyheter den 23 november 2018. Rubriken är Äldre man körde mot trafiken på E6 i Skåne i flera mil. En äldre man körde med sin bil sent på torsdagskvällen mot färdriktningen på Yttre Ringvägen i Malmö. Efter att ha kört flera mil i fel körbana kunde polisen med hjälp av spikmattor till sist få stopp på bilen. Mannen har nu tagits till sjukhus för läkarundersökning. Flera samtal om vansinnesfärden kom till polisen strax efter klockan 23 på torsdagen. En bilförare kommer av okänd anledning på fel sida av vägen vid Öresundsbron. Det blir ett antal mil söderut innan vi får stopp på honom norr om Löddeköping, säger Magnus Lefevre, vakthavande på befäl vid polisregion Syd. Polisen de misstänker att mannen av misstag hamnat på påfarten till Öresundsbron och därför beslutat att vända vid betalstationen men sedan missat att köra tillbaka på rätt sida av motorvägen. I flera mil kördes mannen sedan norrut i södergående riktning på E6 och utgjorde en stor fara för mötande bilar. En bilist tvingades köra in i mitträcket för att undvika kollision. Vi kunde inte köra i samma körbana och signalerade med ljus för att få förarens uppmärksamhet, säger då den här Lefevre. I höjd med trafikplats Lundåkra blev däcken punkterade av polisens spikmattor och mannen tvingades till att stanna bilen. När polisen tittade på körkortet visade sig att han var i 90-årsåldern. Vi tog honom till sjukhus för att kontrollera hans sjukdomstillstånd, säger Lefevre. Varför mannen kom på fel sida av körfältet har polisen inte fått helt klarlagt ännu. Jag tror inte att han har gjort det medvetet. Och nu är körkortet beslagtaget. Ja, det hände ju ingenting. Så man kan ju skratta lite åt det här i efterhand. Det är ju så absurt det som händer. Alltså flera mil på E6an i november. Det är mörkt ute, 11 på kvällen. Han kör mot trafiken. Jag tänker att det här är en bild av och en påminnelse om hur det ibland är i livet. Hur enkelt är det inte att komma in på fel väg? Och hur vansinnigt svårt kan det ibland inte vara att få stopp innan det är för sent? Jag har inte så svårt att se det där i mitt eget liv när de situationerna har dykt upp. Jag vet inte om du tänker på någonting själv, annars så har du säkert en bänkgranne som har varit med om något sånt. Ni vet, börja med ett litet snedsteg, man som ges in på lite fel väg, men sen med tiden så har man hamnat helt och hållet ur kurs. Jesus pratar om detta i dagens evangelietext som vi hörde, med specifikt fokus på just vrede och vad det riskerar att leda till. Och fortsätter man läsa här i resten av kapitlet, så kommer det exempel från andra områden i livet. Men Jesus, han kopplar här ihop vrede med dråp. Lite långsökt, eller? Hur många har varit arga? Ja, vi har varit det, några till kanske. Jag tror inte det är jättemånga av oss som har haft ihjäl någon för det. Men Jesus säger ändå att det finns en koppling mellan de här två sakerna. Och att det ena kan sakta men säkert, den här snöbollseffekten, leda riktigt, riktigt illa. Vill ni följa med, som sagt, så är vi på sidan 680, Matteus evangeliets femte kapitel, vilket innebär att vi är alltså mitt i bergspredikan. Ett rejält sjok med text i Matteus evangeliet där Jesus undervisar och målar bilden av hur livet i himmelriket ska vara. Och när jag säger himmelriket nu, så är det inte som platsen dit ens själ eller ande kommer när man dör. Det är det också. Men när Jesus pratar om himmelriket i bergspredikan, så är det framför allt i termer av det här förnyade gudsfolket som Jesus håller på att bygga upp runt sig själv. Han som Messias i centrum, han har de 12 apostlarna runt omkring sig som representanter för de, ja, ni vet, Israel hade 12 stammar. Men det är inte att det gamla gudsfolket är borta. Israel är fortfarande med. Jesus är jude, lärjungarna är judar. Men det finns en öppning nu där fler bjuds in. Och han beskriver detta. Hur ska den här nya gemenskapen, vi hade kanske sagt kyrkan eller församlingen, fungera? Hur ska det se ut i den här nya gemenskapen? Och vi tittar på vers 20. Jesus säger där: jag säger er att om inte er rättfärdighet, och vi ska återkomma till det ordet, överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Då kommer ni inte vara med i det här nya, förnyade gudsfolket. Rättfärdighet är ju sånt där enormt laddat teologiskt ord. Jag vet inte vad dina tankar går när du hör det. Jag tänker lätt på Paulus brev och texter där rättfärdighet handlar om, så att säga, vår ställning inför Gud. Ni vet, man blir rättfärdiggjord av nåd och genom tro och allt detta. Man får en rätt ställning inför Gud. Det ligger i ordet, men det är inte riktigt det Matteus pratar om här. Här har det snarare betydelsen av lagtrohet. Hur väl man lever i enlighet med det vi skulle kalla då för den gammaltestamentliga lagen, Torah, i judisk tradition. Om ni som har de här röda biblarna tittar på kapitel 6 och vers 1, så står det: var noga med att inte utföra era fromma gärningar. Det är precis samma ord i grekiskan här som har översatts med rättfärdighet tidigare. Så det här handlar alltså om fromhet och hur väl man liksom lever i enlighet med lagen. Och Jesus säger då att om er rättfärdighet, hans lärjungar, hans efterföljares rättfärdighet, inte överträffar de skriftlärda och fariseernas. Alltså, ribban läggs väldigt, väldigt högt nu. Det här var den religiösa eliten, the best of the best. Då kommer ni inte vara med i himmelriket. Vem ser du framför dig när du tänker på någon som är riktigt from? Jag tänker kanske Moder Teresa. Eller någon så här nunnor eller munkar. Alltså, om din rättfärdighet, din fromhet, inte överträffar Moder Teresas, så kommer du inte vara med i den här nya gemenskapen. Känner ni hur han eldar på? Temperaturen höjs ordentligt. Jag tror att vid det här laget så snurrade det i lärjungarnas huvud. Vadå, hur gör man detta? Alltså, de skriftlärda och fariserna, det är ju eliten. Hur ska vår rättfärdighet? Ni vet, de var ju fiskare, de flesta av dem. Hur ska vi kunna göra detta? Fariserna, de fastade 2 dagar i veckan. Så jag fastar inte ens under fastan, har jag insett. Innebär nu den här överträffande rättfärdigheten att, ja, men då fastar vi 3 dagar i veckan? Är det Jesus är ute efter? Eller längre fram i Matteus evangeliet så kritiserar Jesus de här skriftlärda och fariserna för att de ger tionde av dill, mynta och kummin. Ni vet, minsta lilla örter. Det var de tionde av när de köpte och när de använde det eller när de sålde. Hur överträffar man det? Handlar det om att man ger tjugonde då? Är det det han är ute efter? Nej. Det är inte rättfärdighet i någon sån kvantitativ bemärkelse Jesus pratar om. Utan det är någonting annat, om att liksom hitta roten till det. Att gå verkligen på djupet. Och han ger dem då det här exemplet, det första. Och det kommer som sagt fler som ni får läsa när ni kommer hem. Men han börjar med att prata om vrede och mod. Han säger i vers 21 att ni har hört att det blev sagt till fäderna: du ska inte dräpa, den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Lade du märke till vad Jesus inte sa här i de inledande orden? Han sa inte att ni har läst. Så kan han uttrycka sig på andra ställen. Han sa inte att ni vet att det står skrivet. Så uttrycker han sig också på andra ställen. Utan han säger att ni har hört att det blev sagt. Och nu, att höra och säga, det är ju väldigt alldagliga ord för oss. Men i judisk tradition, när man pratar om bibeltext och man använder de här uttrycken att höra och att säga, så signalerar det att nu pratar vi om bibeltolkning. Det är alltså inte själva skriften i sig, utan tolkningen av det som diskuteras. Om ni sitter med de röda biblarna så ser ni att det står: Jesus skärper lagens bud. Ja, det gör han ju naturligtvis på ett sätt. Men man har ofta kallat det här textstycket som följer för antiteserna. Har ni hört det innan? Som att Jesus går emot lagens bud. Men det gör han inte. Ni har hört att det blir sagt: du ska inte dräpa. Men jag säger att det är helt okej. Kör. Det är inte det han säger. Utan tvärtom, Jesus skruvar själv upp temperaturen här. Han gör det ännu svårare. Ni har alltså hört en tolkning att det blev sagt. Och i vår översättning står det till fäderna. Man skulle också kunna översätta av fäderna. Förmodligen en tidigare generation av skriftlärda och fariseer som har haft den här tolkningen. Att du ska inte dräpa. I min bibel är det kursiverat. Det signalerar ju att ett citat från Gamla testamentet, närmare bestämt Andra Mosebok kapitel 20 vers 13, de 10 budorden. Men så följer någonting: den som dräper undgår inte sin dom. Var det de här skriftlärda fariserna hade sagt, att där går gränsen, så länge du inte dräper någon, då är du okej, då är du på den säkra sidan. Här har vi den liksom, linjen i backen. Så länge du står på den här sidan så är det helt okej. Men går du över den, då har du brutit mot budet och då undgår du inte din dom. Men jag säger er, fortsätter Jesus, att den som blir vred på sin broder, och där får vi väl lägga till syster också. Och nu tänker han inte biologiska syskon, utan när Matteus använder ordet broder så är det för en annan församlingsmedlem oftast. Så att det är någon som är med i den här nya gemenskapen. Jag säger det, den som blir vred på sin broder eller syster undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, typ av domstol. Mer bokstavligen står det att den som kallar sin broder eller syster för raka. Brukar ni säga det till någon? Nej, det gör vi inte. Det är ett arameiskt ord som, ni vet, Jesus pratade hebreiska och eller arameiska. Och här har det liksom ordet lyfts in i den grekiska texten. Du får inte kalla någon för raka. Idiot betyder det, alltså någon som är blåst i huvudet. Men poängen är väl inte ordet i sig, utan det är ju så som man översätter i Bibel 2000. Att du får inte okväda någon. Och den som förbannar honom, mer bokstavligen den som kallar honom för måre. Därifrån, ni vet, på engelska så säger man moron ibland. kommer därifrån. Också ett sånt här skällsord. Han undgår inte helvetets eld. Han är rätt hård, Jesus, va? Ja, jag tycker det i alla fall. Man får inte bli vred på sin broder eller syster. Där har han så att säga liksom satt principen. Det är teologin. Och så kommer han nu till tillämpningen av det hela. Så säger han i vers 23. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder eller syster då har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom eller henne. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Vart är Jesus när han säger de här orden? Han är på ett berg i Galileen uppe de norra delarna utav Israel. Vart är det man frambär sin offergåva? Det är ju templet i Jerusalem. Ett antal dagsresors väg bort. Och Jesus, han ber lärjungarna att föreställa sig situationen. Det kanske är någon av de stora vallfärdshögtiderna. De har färdats till Jerusalem, de har köpt ett offerdjur, de har tagit sig in i templet efter att ha renat sig, kommit in där genom förgårdarna och de är vid offeraltaret och djuret är överlämnat till prästen och nu ska det offras. Och så kommer man på där, just det. Den där brodern eller systern där hemma i Galileen, det står ju inte riktigt rätt till. Och noterade ni vad han sa där, Jesus? Han säger inte att du kommer på att du har någonting otalt med din broder eller syster, utan att den personen har något otalt med dig. Och vad gör man i det läget då när man kommer på det? Jo, han säger lämna offergåvan där. Och så återvänder du och så ser du till att försonas med den här brodern eller systern. Först därefter är det läge att komma till templet och offra. Det här är svårt, va? Ibland är det mycket, mycket lättare att hänge sig åt religiösa saker än att faktiskt ta tag i en relation som har gått åt skogen. Det är mycket lättare att ställa sig och sjunga lovsång eller läsa Bibeln, gå på gudstjänst än att faktiskt reda ut det där som är trasigt. I vers 25 så byter han bild. Och så säger han, skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg. På väg alltså till domstolen. Så att han inte överlämnar dig åt domaren då som dömer dig skyldig. Och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannoliken, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Det är allvar. Skynda dig. Det är inte bara det här lämna gåvan och bege dig dit. Utan skynda dig. Det kan vara för sent. Menar Jesus på riktigt att vi får aldrig bli arga? I så fall har jag syndat några gånger under bilresan hit idag. Jag tror till och med jag använder den svenska översättningen av det här raka till någon annan bilist på vägen. Menar Jesus verkligen att vi inte får bli arga? Alltså jag vill inte ta udden av det han säger, men jag tror att vi måste liksom nyansera det. Det här är ord som han talar i en heder- och skamkultur där en offentlig förolämpning på ett helt annat sätt än i vår tid och vår kultur faktiskt skulle kunna leda till blodspillan. Blir Jesus själv arg någon gång? Ja, visst blir han det. Bläddrar man framåt i Matteus evangeliet så berättas det om hur han driver ut de här månglarna ur templet. Det gjorde han ju inte för att han tyckte det var kul att de var där, utan tvärtom för att han var arg på det han såg ske. Jesus kallar faktiskt själv också vissa för moron. kapitel 23. Dessutom så det finns två olika ord för vrede på grekiska. Och ett som betecknar mer den här vreden som blossar upp fort och sen lägger sig. Men så finns det ett annat som handlar mer om den här, och det kanske vi känner igen själva. En vrede, ilska som sätter klorna i oss och gräver sig på djupet och blir mer långvarig. Det är den vreden Jesus talar om här. Det är den vi måste akta oss så för. Det finns inget tempel kvar i Jerusalem dit vi kan gå och lämna vår offergåva. Det är inte så heller vår tro fungerar. Det är inte så vi uttrycker den. Men i den tidiga kyrkan så tänkte man sig att det här Jesusordet, det handlade om nattvarden. I en gammal text som heter Didache, en text som under vissa perioder och vissa sammanhang av kyrkan har varit med i Nya testamentet och betraktats som inspirerad och kanonisk. En text som många forskare tänker sig har tillkommit i samma församlingsmiljö som Matteusevangeliet. Där står det att den som lever i oförsoning med sin broder eller syster ska inte få ta emot nattvarden. Och ni vet, i nattvardsfirandet så har vi med den här fridshälsningen. Det är ju trevligt att vända sig till sin granne och önska Guds frid. Men det ligger en djupare innebörd i det där. Som säger att vi har faktiskt frid med varandra. Vi lever inte i någon oförsoning. Du och jag har inte en konflikt. Jag är inte arg på dig. Som ni ser så ska vi fira nattvard här om en stund. Och det är ingen som kommer hindra dig från att komma till nattvardsbordet idag. Du är välkommen och det här är upp till dig. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att fundera. Finns det en broder eller syster som du är vred på? Eller som har någonting otalt med dig? Kanske är det så att vi ska ta Jesus på orden här. Att det är faktiskt bättre att i så fall resa på sig. Gå härifrån och reda ut det först. Vi vet att alla konflikter löses inte på det viset. Man kan behöva hämta kraften i gudstjänsten, i gemenskapen och inte minst i nattvarden för att ta itu med någonting. Det här är helt och hållet upp till dig. Men det ligger ett allvar i detta. Och vill vi vara med i det här förnyade gudsfolket, i den stora kyrkan, i den stora nya gemenskapen, då måste vår rättfärdighet överträffa de skriftlärdas och fariseernas, inte minst i det här avseendet. Låt oss be. Himmelske far, tack för att du talar till oss genom ditt ord än idag. Du vet hur det här Jesus säger landar hos oss var och en. Du vet vad vi har kommit med hit idag. Helige Ande, jag ber att du nu talar till oss var och en personligen. Att du påminner oss om det är någon person som har någonting otalt med oss. Eller som vi har någonting otalt med. Ge oss modet och kraften att söka upp den här brodern eller systern. Att reda ut det som är. Ge oss visheten att veta vad vi ska säga och hur vi ska närma oss varandra. Herre, hjälp oss att ödmjuka oss. Att inte vara stolta och bevaka vår egen rätt. Herre, ge oss den kraft vi behöver. Vi överlämnar oss till dig nu än en gång. Vi ber i Jesu namn. Amen.